Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt.
Och den som sätter fart på sommaren idag är Anders Eriksson.
Sommaren 1975 var het. I augusti var det 35 grader i skuggan några dagar. På landet gick vi bara kalsongerna. I Åkeshov där jag bodde var det nära till sjön Judan. Jag sprang ofta runt den. Det gällde att hålla den ordinarie platsen som vänsterytter i A-laget i Östermalms handbollsklubb. Vi tränade i Gärdeshallen på Vallhallavägen. Handbollsporten har en militär bakgrund i Tyskland och på 30-talet kom den till Sverige. Några barn till befäl på Göta och Svea Livgarde startade min klubb 1943. Röda och gula färger. Rött för Göta och gult för Svea Livgarde. Pelle som var vaktis på Gärdeskolan var med från början. Nu 1975 var han ordförande. En riktig ursosse som hade koll på oss allihop. När säsongen var över blev det prinsesstårta hos Pelles mamma som hade ett fik i en liten grön trästuga i korsningen Banergatan Karlavägen. En del av killarna i laget hade yrken som var väldigt exotiska för en Lidingö-kille som mig. Chaufför, hamnarbetare och sånt. Rått språk var det i omklädningsrummet. Många drack för mycket. En gång hade vi ett pyramidspel där insatsen var en kvarting explorer. Stickan som hade startat spelet fick så småningom 133 flaskor vodka. Vi var nere i Åtvidaberg en gång på träningsläger. Killarna hade spelat poker hela natten om stora pengar. Och på morgonen under en träningsmatch så vägrade en del att passa till varann. Min dröm var att bli arkitekt. Men jag kom inte in på KTH, så då satsade jag på ryska istället. Min lärare på gymnasiet, Lars-Erik, var en stor förebild. Min rysklärare alltså. Bland annat fick vi säga du till honom. Så jag läste ryska ett år, blev ihop med min första tjej och hade jättetrevligt. Men jag var ju inte så bra på att plugga, så jag såg till att bli inkallad till 11 månaders telegrafistutbildning i Umeå istället. Jag tänkte propagera för pacifism och socialism där uppe. Det gick så där. Ganska knäckt var jag när jag slutade. Istället satsade jag på kemi och biologi i Uppsala. Tjejen Ulla pluggade till sjuksköterska och jag började klara mina tentor och fick min filkand. Men efter en tid som tallforskare på Uppsala universitet så tröttnade jag på allt slarv och fusk för att få mer bidrag och provade att jobba som lärare i Äppelviken. Och det var min grej. Vi gjorde en miljömusikshow och reste på lägerskola och sånt. Så jag sökte till lärarhögskolan, men jag kom inte in. Så i slutet av sommaren 75 gick jag upp till lärarförmedlingen på Luntmakargatan. Det fanns en tjänst på 15 lektioner i veckan ute i Tyresö, Nyboda skola. En skumpig tur med en gammal Scania-buss från Ölandsgatan. Chauffören körde läskigt fort på motorvägen, kanske 130. Kalle, som var studierektor, tog emot i vinröda mjukisbyxor. En trygg norrlänning med en stor prilla. Jag behövde poäng för att komma in på lärarhögskolan, så jag frågade honom om jag kunde få 19 timmar i veckan, för det skulle man ha. Jo, det skulle väl gå att fixa. Vi kan ju hitta på något fritt valt arbete. Vad kan du? Vi kom fram till att jag skulle ha två grupper i fiske. Det blev väldigt lyckat. Vi fick fisk varje vecka. Min favorit var när vi fick upp en liten förkrympt karp i karptjärn. Folket på slottet hade tydligen odlat karp där. Och snälla Fredrik och ni andra som bestämmer i Tyresö, spara karptjärn. En unik miljö med norrlandskänsla, snokar och riktiga blodiglar. Martin i Mitt i naturen var där och lät sig anfallas av iglarna. Och en grej till om blodiglar. Min favoritsläkting farmor Alma reste som 20-åring upp till apoteket i Malmberget för att jobba som biträde. Apotekaren var morfinist, de sålde sprit i lösvikt och farmor skötte blodiglarna. Iglarna bodde i en cirka halv meter hög glasburk som skulle diskas en gång i veckan. Alma körde ner ena armen. Och så där en 50 hungriga blodiglar hängde snart som en blank svart matta på armen. Då lyfte hon upp hela gänget och diskade burken med den andra handen. Ja, tillbaka till Nyboda. Vilket ställe. Vi hade svenskt rekord i ensamstående morsor de där åren. 29% av ungarna saknade regelbunden kontakt med sina pappor. En majoritet i vissa klasser hade åtminstone en förälder med missbruksproblem. Stämningen var rå men hjärtlig. Mellanölet såldes fritt på Domus och särskilt vid Lucia gick det vilt till. Ormar var populära husdjur då. Flera killar hade boaormar med sig till skolan. En eftermiddag stod ett gäng utanför matsalen och såg väldigt engagerade ut. Jag gick dit och fick se att de lekte med en huggorm. Jag var fortfarande mycket ormrädd, men jag måste ju gå närmare. Och dessutom hade jag kameran med. Det blev en fin bild när de låter den stackars lilla ormen hugga i deras träskor. Kalle, studierektorn, var ännu räddare för ormar än jag. Så ganska snart hade vi ormförbud på Nyboda. På Nyboda hade jag bland annat 6 grupper i kemi. Så där en 150 elever. Och när jag skulle sätta betyg så gick det nog ganska slumpartat till ibland. En grupp hade särskilt många problem. När vi började i sal 55 på morgonen så var det oftast 4 elever där. Ibland 5 av 20. De andra skolkade. Och för att få behålla de få lärjungar jag hade så började jag alla lektioner med att bjuda gänget på te. Och sen pratade vi om allt möjligt. Lite om kemi. En målsättning var faktiskt att alla skulle veta vad H2O betydde. Vatten. Allmän matte var väldigt kul. Med elever som klängde i gardinerna på jakt efter nya hyss hela tiden. En gång när jag satte mig på den mjuka katederstolen så var den impregnerad med häftstift. Och det gjorde riktigt ont. En eftermiddag hade någon slängt ut en mattebok genom fönsterluckan. Utanför var det en liten innergård med växter. Och till slut klättrade jag ut för att hämta boken. Pang! Fönsterluckan var stängd och låst bakom mig. Vad gör jag nu? I klassrummet bredvid hade Ann, dotter till en känd fredsaktivist, lektion. Hon såg ganska förvånad ut när jag knackade på rutan, men hon släppte in mig.
Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack och golvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte till ens med hammare och spik.
Hammare och spik
har du. Var vägg nu har små märken här och var. Det är bara kokosnöten som inte lik.
Är det bara
kokosnöten som inte lik? Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygeln, far?
Jaha.
Glöm bort den när du rar. För det är bara kokosnöten som är lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr.
Krossa har du?
Till hur jag nu dängde så måste jag ha tänkt fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel.
Och mamma
är... Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimi.
Tack ska du ha, det var snäll.
När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara nöten som är lik.
Mina dansar inte bara.
Jag ger alla kokosnöter som är lik. Allt det andra verkar illa gjort mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann. Det är bara kokosnöter som är lik. Där hemma svar jag kan inte få upp min kokosnöt. Inte till ens med nitroglycerin.
Nitroglycerin har du?
Till när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Varför jag sprang och sen sa det pank. Men nöten den är hel. För jag kan inte få upp min kokonet. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser. Det står där inte mer. Det är bara kokosnöt som är det liv.
Mina dagsar det är bara
kokosnöt som är det liv. Allt det andra verkar mera pyromanik. Så att säga brandkårsjobb blir lätt. Det enklaste de sett. För det är bara kokosnöten som är så lik. Så lik, så lik, så lik. Är bara kokosnöten som är så lik.
Det där var Povel Ramel som sjöng Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Martin Ljung hörde ni också. Stora favoriten när jag var liten. Åke, fredsaktivisten, var lite av en mentor för oss allihop på skolan. Han och Anders, specialläraren, bodde i en lägenhet på Granbacken alldeles bakom skolan. Där bodde ibland också desertörer från Vietnamkriget. I fönstret hade de ett jättestort fredsmärke som jag tror att de hade skurit ut ur en frigolitplatta. Både Åke och Anders hade suttit i fängelse för vapenvägran. Det var jag väldigt imponerad av. Jag vägrade ju också så småningom på en repövning, men det ledde ju inte till någonting. Byråkraterna i Karlstad som skulle registrera mitt brott råkade radera databandet med all information. Varje år hade Kumla skola och Nyboda operation Dagsverke under Åkes ledning. Vi samlade pengar till olika bra projekt i Indien. Massor av pengar. Biko och Kokila kom från Indien och berättade om alla behov och vi jobbade hårt för att hjälpa till. Ett härligt minne var när Lasse som var en mystisk musiklärare stod nere vid oktanten i centrum och spelade saxofon för att samla pengar. Han hade min tjejs pappas gamla röda morgonrock på sig. Och när vi skulle ha musikafton för Indien några dagar senare hade Lasse en strålande idé. Hans kompis som var strippa på en klubb inne i stan skulle komma och göra ett exklusivt nummer i Nybodas matsal. Som tur var åkte hon vilse i sin taxi. Men vi hade ändå en minnesvärd kväll med bland annat Monica Törnell. En annan som förstås var med var Lisa Nilsson som var elev på skolan. Och vi hade ett fantastiskt proffsigt band som husband. Flera av lärarna hade en gedigen musikalisk bakgrund. Lennart, Bosse och Kalle D bland andra. Indienkvällarna blev som ett embryo till de fantastiska showerna som Tyresö musikklasser utvecklade sen. Men redan då höll vi hög klass. Ett starkt minne är när Beppe och Åke, endast iklädda grå ribbstickade långkalstånger, stod med varsin mugg vatten och kastade på varandra. Eller när några elever inspirerade av tv dansade ballongdansen. På riktigt. Det skulle aldrig funka nu. Det var inte bara dagsverkeskvällarna som vi utvecklade de där åren. Kalle, studierektorn och jag satt i deras kök i Västerhaninge och kokade ihop mökdagarna. Vi bildade en miljökommitté, MÖK, med elever och lärare som diskuterade fram ett stort projekt. Vi la ner undervisningen i flera dagar och diskuterade och målade. Bland annat fick varje klass en egen toalett som de själva fick utsmycka. Några i klassen hade nycklar. Alla elever städade skolan och utsmyckade på olika sätt. Och efter varje läsår fick sen sjuorna städa skolan, åttorna gå en vandring i Gamla stan och niorna åka på en hemlig utflykt med abonnerade bussar. Efter det där blev skolan mycket finare och mycket lugnare. Jag hade fler galna ämnen än fiske på Nyboda. Ett ganska misslyckat handlade om bergarter och mineral. Det urartade mest i att eleverna krossade stenar med stora släggor. Skumt. Och lärarna i klassrummen runt om klagade över allt oljud. Men ett ämne som var populärt var foto. Vi hade ett fint fotolabb som Peter, som hade ämnet före mig, hade byggt upp. Och en riktig torkmaskin som fixade typ 10 torra och blanka 13-18 kopior i minuten. Jag satte in en annons i tidningen. Kameror köpes, 50 kronor styck. Och sen åkte jag runt i Tyresö och fick nog ihop 20 kameror. Mest Kodak Instamatic, men också rena museiföremål. Vi framkallade alla filmer själva. Instamatic-kassetterna bröt vi upp med en tång. Det var vanlig film i dem också. Jag hade massor av elever i dubbla grupper och flera av dem har sen blivit mer eller mindre proffs. Till exempel Pernilla som hade en uppskattad utställning med hästbilder. Jag tror det var på 90-talet. Ett år tog jag alla klasskort på skolan och mina elever framkallade typ 800 kopior som vi sen sålde för att tjäna pengar till en lägerskola. Pust. Ett annat år tryckte vi skoltröjor med skrintryck och sålde. Med ett N för Nyboda i form av en glad huggorm. Andra produkter som finansierade resor var bollmoror i plywood och stora bussar i gedigen furu. Ännu fler galna lektioner kommer här. En klass ägnade en hel höst till att byta ut ljudet på en norsk film om getosttillverkning. Det blev en väldigt rolig text och det gav en väldigt fin sammanhållning och NO-undervisningen gick som en dans i fortsättningen. Den klassen valde året efteråt att sätta ihop en cirkusföreställning. På torsdagsmorgnarna ledde jag och Gunilla jobbet och det blev en imponerande show med hisnande nummer. Cirkus Skratt hette den och vi gav flera föreställningar för lågstadieelever framåt våren.
Grämelsens son i grammofon
sprattlar för Hans och för Greta. Pajas, tack jag. Schajas, tack jag. Ja, gott kan det vara att veta. Skänk mig nu bara ett rimord på sol, när jag redan har använt fjol på bjol. Ak, ensam i kvällen den sena, jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mal om bena, tillika om armar och hals. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grop skola maskarna finna att jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals.
Det var Lillebror Söderlund som sjöng en valsmelodi. Den kunde jag en basgång till en gång i tiden. Natur och miljö hette ett ämne som funkade i flera år. Vi gjorde utflykter runt om skolan när det var varmt. Sen fick vi ihop flera döda fåglar som vi stoppade upp. Och när vi hade brist på fåglar så tog vi möss från det mindre zoo som vi hade byggt upp i ett grupprum på övervåningen. Där bodde också ökenråttor, hamstrar, kaniner, grodor, kackerlackor, en jättespindel som hette Ragnar efter vaktmästaren och skorpionen Skorpan. I rummen bredvid hade vi akvarier med sjöhästar, clownfiskar, munruvande ciklider och ett helt stim med pirajor. Bosse borta i hantverkshuset försåg oss med det mesta. Det var väl okej under terminerna när entusiastiska elever hjälpte till med skötseln. Men att krypa runt på gräsmattorna nedanför kyrkan och fånga gräshoppor på sommaren för att få mat i djuren, det blev för mycket. Så jag avvecklade zooverksamheten. Men det hann hända mycket spännande innan dess. Som när jag hade köpt giftspindeln och skorpionen en fredag inne i stan och hade dem i en burk i köket över helgen. Skorpionen rymde nämligen ur sin burk och Agneta och Kalle låste in sig medan jag i gummistövlar fick leta runt i lägenheten på Sikvägen innan jag hittade Skorpan. Eller när elektrikern på Nyboda klagade över att han mötte hamstrar när han skulle jobba i gångarna i taket. Eller när spindeln Ragnar ömsade skinn och fick klibbiga fötter och kunde gå på glasväggarna i terrariet och rymde. Vi hittade honom faktiskt aldrig. Hur gammal kan en sån bli? Han kanske finns kvar där i väggarna någonstans. Ja, man dör inte av ett bett, tror jag. Natur- och miljöeleverna gjorde en riktigt häftig insats. När husen på Farmarstigen skulle byggas så revs en massa gamla sommarstugor. Och där fanns det många gamla äppelträd. Vi lånade en pirra och skaffade några spadar. Och sen grävde vi upp tre fullstora äppelträd med rötter och allt. Och släpade på pirran hela vägen förbi ringen ner till Nybodas skolgård. Det fanns rutor där det hade stått 12 lönnar. Alla lönnar var nu borta på grund av att ungdomar hade pillat bort barken. Alla lönnar utom en, den utanför mitt arbetsrumsfönster. För så fort någon var där och karvade så skrek jag åt dem. Ja, vi var tvungna att kapa grenarna på ena sidan av äppelträden så de såg lite skadeskjutna ut. Men de tog sig i sina rutor. Sen tyckte rektor Tommy att de var för fula när skolgården skulle fräschas upp några år senare. Så de är tyvärr borta nu. I korridoren utanför biologiklassrummen byggde vi ett växthus i form av en röd stuga med vita knutar. Där blev det många spännande odlingar. Bland annat hade vi i början stora plantor av indisk hampa, cannabis sativa, för att visa hur de såg ut. Förresten fick jag veta några år senare av en säker källa att åtminstone tre av lärarna på 70-talet rökte hasch i personalrummet. Men det gänget lärare vi hade på 80-talet var fantastiskt. En hel rad blev senare rektorer och skolchefer runt om i landet. Ja, till exempel Arne som började som outbildad NO-lärare med mig som mentor. Och som slutade som min chef på Värmdö gymnasium. Tyvärr slutade kommunen att satsa på skolan i mitten på 80-talet. Och kvaliteten på Nybodas undervisning sjönk. Utom förstås i musikklasserna som Kalle D drog igång och som gav oss mycket glädje. Bland annat för att alla våra tre killar gick där. En cool musikklasstjej som jag hade var Malin som nu är chef för Radioteatern. Ja, det där var bara en liten del av alla Nyboda minnen. Men nu ska jag sluta. En gammal släkting till mig, målar Lisbet, avrättades för häxeri 1674 i Härnösand. Och till hennes ära vill jag avsluta med Rolling Stones, Sympathy for the Devil.
For the gods they made, I shouted out.
Tack för att ni har lyssnat. Vi kanske hörs igen.
Ni har hört Anders Eriksson och hans sommarprogram.